Det är inte förgäves. Det är inte kört. Det är inte hopplöst. Det är inte meningslöst. Det är vad de sjung för oss här nu. Det är mer än ord. Det betyder någonting. Det bottnar i någonting som har hänt. Det bottnar i någonting som vi firar idag. Som vi minns idag. Som vi minns varje söndag. För varje söndag är ett minne av uppståndelsen. Guds folk firade ju gudstjänst på sabbaten. Men den första församlingen firade också uppståndelsedagen. Söndagen, den första dagen i veckan när Jesus uppstod från de döda. Det firade man. Då samlades man också. Och man påminner sig, och vi fortsätter att påminna oss om, och vi firar gudstjänst och minns och förkunnar och talar om detta. Att det inte är kört, att det finns hopp. Precis som rubriken över satsningen i arenan, det finns hopp. Så förkunnar Guds församling varje dag, varje vecka, varje år. Det finns hopp. För att det finns hopp. Inte för att det bara låter bra eller att det blir en liten trevlig stämning om man säger att det finns hopp. För det bottnar ju inte i att vi säger, ja men det går nog bra. Det löser sig nog. Så kan ju jag säga. Att jag önskar att det ska gå bra. Men Gud har gett oss ett hopp som inte bottnar i min önskan eller någon form av längtan, utan som bottnar i en verklighet, som bottnar i att graven var tom, att det som var omöjligt skedde. Du har säkert, många av oss har säkert stått vid en grav och känt hur omöjligt det som vi längtar efter är, att det där som skedde inte skulle skett, eller att det skulle ännu större, att det skulle göras ogjort nu. Att det som vi längtar efter, den människa som vi saknar, skulle vara hos oss igen. Det omöjliga, för vi känner hur omöjligt det är. Graven är inte normalt ett tecken på hopp. Den är ett tecken på slut. På någonting som är över för den här tiden. Sen så har vi ett hopp, naturligtvis. Men graven, Jesu grav, den förkunnar. Korset förkunnar om Jesus kärlek, om Guds kärlek. Hur mycket Gud älskade oss människor. Hur stor Guds kärlek var att Jesus gick in i det lidandet. Att han bar våran börda på korset. Att han tömde bägaren med våra synder i sin kropp och lät sig dödas. Han lät sig plågas, lät sig pinas för våran skull, för att ta vårat straff. Men graven, den förkunnar att det inte var slut där, utan graven är Guds stora bekräftelse på att det Jesus gjorde på korset, det förvandlar allt. Det skapar nya möjligheter som inte fanns innan. Universum ändrades på påskdagen. När gryningen kom så förändrades allting när Jesus gick ut ur graven. Amen. Nu ska vi läsa, innan jag går igång alldeles mycket, så ska vi läsa våran text. Och vi läser ifrån Markus evangeliet den här påsken. Markus texten, och vi ska läsa de 8 första verserna. Och jag läser ifrån Nubibelns översättning. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Salome och Maria Jakobs mor välluktande oljor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten vid soluppgången gick de sedan ut till graven och frågade varandra: vem ska rulla undan stenen från ingången åt oss? Men när de kom fram såg de att stenen som var mycket stor redan var bortrullad. De gick in i graven och såg där på den högra sidan en ung man sitta klädd i en lång vit dräkt. Kvinnorna blev förskräckta, men han sa: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, Han är inte här. Titta, här är platsen där de la honom. Gå nu och säg till hans lärjungar och till Petrus att han ska gå före dem till Galileen. Där ska de få se honom så som han sa till dem. Då lämnade kvinnorna graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. De var så chockade att de inte sa något till någon. Amen. Wow. De här kvinnorna gick inte till graven för att de förväntade sig att något speciellt annorlunda skulle hända. De gick dit för att sörja. De hade köpt salvor för att smörja kroppen, för att dämpa doften av förruttnelse. För att ära den som de älskade. Den som de saknade. De som de precis hade sett bli dödad. De ville visa sin respekt. De ville sörja vid graven. Vi kan nog känna oss igen oss i den känslan att få gå dit och bara minnas, att tänka på, att visa kärlek och uttrycka vårt hjärta för någon som sa vi saknar. Det var därför de gick dit. De hade köpt, så fort sabbaten var över, under sabbaten, så Jesus dog ju precis före sabbaten. När sabbaten var inne, då fick de vara stilla. Det judiska folket är ju stilla på sabbaten. Och det var de också. De var där, och så fort som mörkret hade kommit på lördagen, när sabbaten var över, så gick de och skaffade det de behövde. Så att de tidigt på morgonen när solen gick upp skulle kunna gå till graven så fort som möjligt. De väntade inte att liksom kunna fixa det där på morgonen, så går vi lite på eftermiddagen. Nej, de ville vara där direkt. Så fort de kunde ville de komma till graven och få visa sin kärlek till honom som hade visat så stor kärlek till dem. Som hade mött dem, som hade förvandlat deras liv. De hade gått med honom, de hade levt med honom, gått med honom från Galileen. De hade fått se honom göra fantastiska saker. Och de hade sett hans blick in i deras liv. Och de ville bara uttrycka sin kärlek och sin sorg i det som hade skett. I första Korinthierbrevet så skriver Paulus så här: det är inget öga har sett, inget öra har hört och inget människohjärta kunnat ana. Det har Gud berättat dem som älskat honom. Alltså, Gud hade någonting i beredskap som ingen förväntade sig. Hans lärjungar gjorde det inte, kvinnorna gjorde det inte. Djävulen gjorde det inte. Djävulen trodde att han hade segrat. Och nu kommer sonen. Om vi dödar honom så får vi hela vingården, som den berättelsen som Jesus berättar om talar om. Först hade de sänt Gud, ägaren sänt olika representanter. Till slut sände ägaren till vingården sin egen son. Honom skall de väl ha respekt för, sa Jesus. Eller sa, berättade Jesus om vingårdsägaren. Tänkte de, nu ska vi döda honom så kommer vi att ärva vingården. Så tänkte djävulen. Men han bedrog sig. För detta var vad ingen hade anat. Det gjorde Gud på korset och i uppståndelsen. Kvinnorna var inte där för att se efter om han levde. De var inte särskilt, om vi ska tänka när Gud planerar saker. Vi tror ju att Gud har lett den här historien naturligtvis. När Gud såg till att de kom dit. När de skulle gå ut och berätta. De var inte särskilt trovärdiga vittnen. De var varken från orten. De kom dit resande. De var kvinnor. Det var inte ett plus när man skulle vittna. Men de var vittnen. För de vågade ta sig dit. Männen lärjungarna, de satt gömda. De hade flytt redan i Getsemane, många av dem. De hade inte varit vågat vara med vid korset. Det var bara Johannes, tror vi, som var med där. Och kvinnorna. De trodde inte att Jesus skulle uppstå, trots att Jesus hade sagt det till dem flera gånger. I Bibeln så brukas det räknas upp 3 tillfällen när Jesus talar om det. Kanske fler, men i alla fall 3 tillfällen när Jesus sa rätt till dem att han skulle uppstå. Men det hjälpte inte. Varken för lärjungarna eller för de här kvinnorna som också naturligtvis var lärjungar. Och de var chockade. Alla evangelierna, när man läser dem, beskriver chocken, förvirringen. De trodde att någon kanske hade flyttat kroppen, skändat graven för den som de älskade. Det var deras reaktion. De var rädda. Tänk er själva komma till en grav och så är det den tom och så är det någon där som är inne i graven. Den här upplevelsen hade verkligen skakat om dem. Och de var tysta, läser vi. De sa inget till någon. Men vi vet att de sen till slut berättade för lärjungarna. De visste inte vad de skulle tro. Hela deras liv hade bara några dagar tidigare krossats när Jesus dödats. Nu skakades de om igen med den tomma graven och ängelns ord. Och de blev inte trodda ens när de berättade det för Jesu egna lärjungar. De trodde det var tomt prat. För de var också i sorg. De kunde inte ta in det fantastiska som hade hänt. Det var som Jesus hade sagt i Markus 14. Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Precis som ängeln hade påmint dem om. Men vi vet att trots att de inte blev trodda, trots att det var förvirring, att de var chockade, att de var rädda, så tände ändå orden, deras vittnesbörd, ett hopp hos Petrus och hos Johannes, och att de tog sig till graven på grund av kvinnornas vittnesbörd. Och de såg också att den var tom. De Jesus hade samlat omkring sig, de var rädda. Rädda för sina liv. De hade haft en hög bekännelse. Petrus hade sagt att jag ska gå i döden med dig. Och de andra hade stämt. Ibland så tycker vi att vi gör Petrus liksom lite, pekar ut honom lite mycket. De andra sa samma sak som Petrus. De hade en hög bekännelse. Men när Jesus blev fängslad och dödad så flydde de för sina liv och gömde sig. När de såg den tomma graven så trodde de först att någon hade skändat den. De hade inte fattat vad Jesus hade sagt när han berättade precis vad som skulle hända. För det hade han ju gjort. De var tysta när de fick uppdraget att berätta om uppståndelsen. För det var ingenting som de hade förväntat sig. Och jag tror att vi kan känna igen oss i dessa människor. Det är min poäng. Det var helt vanliga människor. Jesus hade valt ut vanliga människor att ha omkring sig. Vanliga människor som han hade tänkt skulle skaka om hela världen. Vi hade inte valt ut dessa. Människor hade inte valt ut dem för att göra det som var uppdraget som Jesus visste att de skulle få. Men det finns ett ord, det finns ett tilltal som återkommer när Jesus talar om det och när ängeln talar om det. Att han ska gå före dem till Galileen och där ska ni få möta honom. Där ska ni få möta honom. Och vi läser om olika möten med den uppståndne. Vi fick höra i dikten om Emmausvandrarna hur de fick slå följe med Jesus, eller hur Jesus slog följe med dem och berättade och talade med dem. Och hur han delade måltiden och hur deras ögon öppnades då när han mötte dem med sitt, med gåvorna i nattvarden. Vi läser på olika sätt hur Jesus möter kvinnor och män personligt. Och hur mötet med den uppståndne förvandlar, förändrar allt detta. Alla lärjungarna, alla de här som nu satt och gömde sig, dödades för sin förkunnelse om just Jesu uppståndelse. Alla utom Johannes, men han fick ju sitta fängslad på ön Patmos, vet vi, för att han var en Jesu lärjunge. Alla de här som nu satt rädda och inte trodde att Jesus skulle uppstå eller att han hade uppstått när de hörde om det, som bara var förvirrade, som inte kom ihåg vad han hade sagt, som inte förstod vad det var Gud skulle göra eller vad korset handlade om. De ville Gud använda för att gå ut i hela världen och berätta om allt om detta som Gud ville göra. Kunde han inte valt några bättre? Någon som kunde liksom föra fram det på ett bättre sätt? Men jag tror att det var en mening med detta. Att det är Gud som väljer ut och han kan använda vem han vill. Och att det inte handlar om den egna stora bekännelsen, utan att det handlar om mötet med den uppståndne. Det personliga mötet med den uppståndne. Jag funderar ibland varför han sa att han skulle möta dem vid Galileen. Varför, det här kanske är någonting som har att göra med att jag inte har varit i Israel. Som vi hade ju en fin helg förra helgen där vi blev peppade att åka, vi som inte har gjort det. Men att få åka, eller att få möta, jag ska möta er i Galileen, vad det betydde. Det enda som jag har känt, det är väl att han skulle möta dem hemma. Han ville möta dem där som de hade levt, där som de hade sitt hem, där de var, hade tjänat tillsammans. Nu hade Jesus gjort det han skulle i Jerusalem och nu skulle det gå ut i deras hemtrakter till att börja med. Jag skulle vilja citera två av de här rädda, chockade, förvirrade, otroende människorna. Ett litet tag senare, vad de skriver. Först Petrus. Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp. Genom att Jesus Kristus uppstod från de döda. Hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. Den här Petrus, som vi kan skälla på lite för att han var så, hade en så stor bekännelse och att han smet undan. Han fick möta Jesus den uppståndne. Han fick förstå och fick ta emot vad detta betydde. Det som Gud hade börjat fick liksom fullbordas i mötet med den uppståndne. Och han fick en förkunnelse i sitt liv. Det här förvandlade honom helt. Och han kunde på pingstdagen, vet vi, smord av den helige ande, förkunna detta. Han som hade bara några dagar eller ett tag, några veckor innan gömt sig. Han stod inför tusentals människor och förkunnade Jesus. Uppståndelsen. Döden och uppståndelsen som förvandlar människors liv. Som förvandlade människors liv då, men som förvandlar, har förvandlat människors liv genom historien. Och som vi hörde här, förvandlar människors liv idag. Vi vet att människor i arenan i helgen har tagit emot Jesus. Och vi vet att människor över våran värld tar emot Jesus varje dag. Och det här som vi talar om, uppståndelsen, det kan, om du inte har lärt känna Jesus, så kan det få bli en verklighet för dig idag. Om du är med här i kyrkan eller i våra sändningar. Jesus dog för dig. Han uppstod för dig. Och det kan få förvandla ditt liv. Mötet med den uppståndne gör att hoppet existerar. Att hoppet inte bara bygger på en from förhoppning eller en önskan. Utan bygger på verkliga historiska händelser där Gud bröt dödens makt. Där Gud betalade priset så att vi kan nalkas Gud. Att vi kan få kallas rättfärdiga och Guds barn. Att vi kan få tillhöra Guds familj och få omslutas av hans famn. Hoppet. Johannes den andre som sprang med Petrus till graven skriver så här i sitt första brev. Det som fanns från början, det vi har hört med våra egna, det vi har hört och med våra egna ögon sett, betraktat och tagit på med våra händer, det är vad vi skriver till er om. Livets ord, livet visade sig, vi såg det och vittnar om det. Vi fick kunna för det eviga livet som var hos Fadern och visade sig för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, så att också ni kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Mötet med den uppståndne förvandlar människoliv. Det eviga livet blev synligt, blev möjligt. Döden är inte slutet. Döden är fortfarande någonting som vi kämpar med. Det finns en sjukdom och död är en verklighet i våran skapelse. Men Gud har sagt att det är inte slutet. Han har besegrat döden. Han har nycklarna till döden och dödsriket i sin hand. Han som är livet. Han som är uppståndelsen. När vi döper en människa så döps vi till hans död och till hans uppståndelse. Vi dör med Jesus och uppstår med honom. Och vi får ta emot löftet om att vi tillhör honom för alltid. Den helige ande i ditt liv är panten, är löftet på att uppståndelsen är verklig. Både idag men ända in i evigheten. Att vi får tillhöra hans hem. Att vi har vår plats hos honom. Visst är du också en vanlig människa. Visst förstår du inte heller allting. Precis som jag. Visst blir du rädd ibland när hur du ska drabbas. Kanske drabbas om du skulle prata med en vän eller med någon om Jesus. Visst blir du ofta tyst när du får en chans att berätta. Grattis. Du är precis en sån som Jesus föredrar att välja ut för att berätta om hans uppståndelse, om hans seger. Du är en sån som han kan använda för att förvandla världen. För i mötet med den uppståndne så förändras allt. Vi har inget att skryta med förutom med Jesus. Han som vi älskar och som har förvandlat våra liv. Det är Jesu uppståndelse som förvandlar allt. Och att berätta om den uppståndelsen, det väcker hopp. Vi såg hur den gjorde det när kvinnorna berättade det för Petrus och Johannes och lärjungarna. Att de ändå, de trodde att det var ett tomt prat, men de kunde inte låta bli att söka själva. Dina ord kanske inte övertygar, för det är inte våra ord som kan övertyga. Men din berättelse om att du har fått möta Jesus, om att du tror att det här är sant, det väcker en tanke så att människor själva viskar till honom. Att människor själva tar sig till honom och öppnar sitt hjärta för honom och får möta honom den uppståndne. För det är bara i mötet med Jesus som förvandlar, inte din förmåga att övertyga. Vi har hört det i vittnesbörden från scenen i arenan den här helgen om hur mötet med Jesus kan förvandla radikalt människors liv från misär till liv i nåd och liv i på ett helt annat sätt. Och oavsett vad det är du kämpar med, oavsett vad det är som är din kamp, så kan Jesus möta dig där. För han har uppstått, han har besegrat vår största fiende. Han har makten, hans ord, det håller. När han säger att det finns hopp, då finns det hopp. Jag kan bara repetera det. Och det bygger inte på att jag lovar det, det bygger på att Jesus uppstod faktiskt. Gud välsigne dig att du är en vanlig människa. Att du är en vanlig lärjunge. Gud välsigne dig, för Gud kan använda dig. Gud kan låta vittnesbördet få nå genom ditt liv. Till vanliga människor omkring dig. Som också behöver höra om hoppet. Vi ska be och tacka Gud och be för vårt samhälle. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Tack för dem som har berättat för oss. Som med sina ord, enkla ord kanske, berättade för oss. Så att vi fick vända oss till dig, Herre. Och ställa vår fråga. Öppna vår mun och vända oss till dig i bön, Herre. Och ta emot dig i våra hjärtan, Herre. Tack Herre för att vi också är vanliga människor som har fått ta emot dig i våra liv. Och att vi också kan få berätta. Precis som kvinnorna vid graven gick ut och berättade till lärjungarna. Så att de fick möta dig också Herre. Så att andra har fått möta dig Herre. Herre, tack för att uppståndelsekraften Herre är verksam i våran tid. Tack Herre för att du kan förvandla varje människas liv. Hur hopplöst det än ser ut så kan man få ett möte med dig. Och få ett nytt liv i sitt hjärta. Som bär igenom allt. Bär igenom svårigheter. Håller när allt annat skakar Herre. Herre, du är klippan Herre. Som vi får bygga våra liv på. Du är löftet, din uppståndelse, din seger blir våran seger och vår uppståndelse. Halleluja. Välsigna Götene, välsigna Skaraborg Herre, välsigna vårt land och välsigna vår värld Herre. Låt budskapet om dig, om din uppståndelse, din seger Herre, den här dagen och den här tiden få gå ut och ge hopp Herre när det är så hopplöst på många sätt. Herre, vi ber dig, låt hoppet få nå fram, nå ut, nå in där det behövs, Herre. Amen.